Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Får jag börja läsa en dikt? Ja. Det känns alltid så bra att göra det. Det blir en dikt av Jenny Tunedal från hennes nyutgivna bok Hejdade, hejdade sken. Mm. Vi skriker att solen är ensam, himlen är vit och jag ser den. När jag ser den syns den samtidigt, oavsett var man befinner sig, vit. Jag ser glad ut och skrattar, skriker, jag ser dig, att solen är ensam. Vi håller skeppet sjunkande, för att citera Runells antikvariat. Välkommen till Socialt självmord eller kärlekens samtal. Med mig Elis Monteverde-Borå och med dig Alicia Hansen.
Japp.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har haft en jättebra söndag faktiskt.
Vad roligt, vad skönt. Jag såg att du var på Perfect Days Medias personalfest igår. Ett skämt, det var Nöjesguiden som hade Stockholmspriset gala. Kommer du vilja berätta lite om det sen?
Ja, det kan jag göra. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Jag har varit... söndag vaknade upp och gick ut och sprang. Så.
Jag såg det, jag får ju alltid notiser på min telefon varje gång du joggar.
Det är väldigt viktigt för mig att du får det. Det är en av mina största morötter på den fronten. Och sen så åkte jag in till Odenplan.
11 kilometer.
Sprang jag idag, ja. Mm. Lyssnade på Filip och Fredriks 500 podcast, tror jag. Och sen åkte jag in till Odenplan för att jag skulle träffa min vän Henry som ville låna Vithetens hegemoni av Sara Ahmed. Och då... Vad gör man inte för sina vänner?
Gick du och köpte den boken bara för att du ville styla med att du kanske...
han skrev till mig igår så... Elis, har du Vithetens hegemoni av Sara Ahmed?
Du bara beställde den direkt.
Jag så sprang jag hem till Rasmus som driver Aspuddens bokhandel och även Tankekraft förlag som har gett ut den boken i svensk översättning.
Och så låtsades jag... Jag behöver en nikotinfri snus. Ursäkta.
Det är klart du behöver det.
För jag snusar inte längre.
Du behöver en nikotinfri snus. Jag behöver en sockerfri Red Bull. Vilken tur då att det är precis det jag har här vid min sida. Det här blir första podcasten 2020. Vilket också känns trevligt. Jag spelade in ett nyårsavsnitt dagen innan nyårsafton själv.
Jag har fått klagomål på det.
Och jag har fått mycket, mycket beröm.
Har du fått det?
Jag tänker att det kommer fortsätta att komma in såna högoktaniker. Poetiska avsnitt i feeden som jag lägger upp själv med jämna mellanrum. Mm. Klagomålen kom från vem? Michaela Blomqvist på GP kanske?
Jag tänker inte
Okay. Det är helt
men det är
okay.
Någon som vi båda känner.
Då får du se. Jag tyckte att det var super generöst av mig att dela med mig av så mycket opublicerad poesi och så mycket ofiltrerade tankar. Och även den hemliga techno-remixen av min poplåt när min son fick cancer. Fick man ju lyssna 20 sekunder av. Det märks ju att du inte har lyssnat, Alicia, så du får gärna göra det om du vill.
Nej, men däremot så lyssnade jag på Jonathan Unges ensam julgrej för Delamond. Men det är piss. Konstigt att höra någon själv. Alltså, ärligt.
Ja, men jag gjorde det på ett väldigt, väldigt roligt sätt.
Okay,
så kommer verkligen hända igen. Men jag tycker att det är lite trött att Delamond... Såhär, jag... Ska vi segue oss in på Stockholmspriset kanske? Jag... Hade jag varit programledare för det då... som nu Julia Frändfors och Julia Lyskova var, så hade jag, så mitt inledningsskämt hade varit så kanske att Jonathan Unge,
de hade ett inledningsskämt, ja, om Jonathan,
såklart
Unge.
De hade, alltså, så här, grejen är att jag tänker att det var en väldigt, väldigt förutsägbar kväll, utan värdering i det, det mesta var förutsägbart, men mitt inledningsskämt hade varit så, fy fan vad Jonathan Unge var dålig i Skavlan igår. Och så hade jag varit så, that's it, that's the joke. Så. För det var sant, han satt så lite desperat och försökte dra massa skämt i Claes Bangs öra om att det hade varit kul om han hade mördat Ruben Östlund. Det var inte så roligt. Men hur var den här kvällen? Hur var det med Frasse och smutsiga Mauro och allt vad de heter? Du, jag hoppas att min bitterhet skiner igenom så. Jag lyfte ändå Nöjesguidens litteratursektion i 3 års tid, så att en liten inbjudan hade varit trevligt så.
Ja, verkligen.
Nu gick textpriset till Alex Schulman. Vilket är, så samma dag som Frasse skriver på kontrakt på Perfect Day Media går han upp och delar ut ett textpris till Alex Schulman. Potent ändå.
Vad har han skrivit för kontrakt där?
Nej, men det är lite som när Zlatan,
men jag bara undrar vad är det han ska göra, ska han ha en podd eller?
Det är lite som när Zlatan skriver på för AC Milan, så man köper väl, de investerar i ett namn och ett varumärke. Frasse är ett väldigt hett namn och varumärke 2020, antar jag.
Men kan du säga vad det är han har skrivit på för? Jag fattar inte.
Men det förstår inte jag heller. Det är okay, det postmoderna tillståndet på. Så Vad betyder någonting? Och så vidare, och så vidare, och så vidare.
Hörde du ditt jubel mycket bättre nu? Förlåt, jag håller
strålande,
på att låta
lite där. Strålande. Men ta mig igenom din kväll. Nej, du var ju där som en del av French Quarter-filmentouraget, hoppas jag.
Men jag kommer jag spola tillbaka lite mer. Mm. För att den här julen och nyåren så har jag... inte tyckte att det är så kul för mina två, min kille och min bästa kompis och 4 kompisar, de har varit i Rio och lagt upp en så här bild på en strand och chips typ, och så har jag suttit hemma och tyckt väldigt synd om mig själv och känt missunnsamhet.
Förståeligt. Det är ju väldigt, väldigt sexigt att vara just i Brasilien.
Ja, på nyår sa ju du att du inte kunde förstå att det inte bara rann svart kära ur min mun hela tiden av avundsjuka.
Ja, och svart kära ur dina ögon av sorg.
Ja, och jag har försökt hindra mig från att göra det, men jag har också då blivit av att då känna missunnsamhet, för jag trodde inte att jag hade det i mig.
Nej,
men
du har, jag har ofta känt som att du står över sånt. Det där är sånt som jag och andra personer sysslar med, avundsjuka, svartsjuka, så.
Missunnsamhet. Ja, men nu har jag sysslat med det nu i 2 veckor. Jag har inte visat det, men jag, i mitt huvud har jag sysslat med det, kan man säga. Och så då, man blir lite skör när man känner så.
Absolut.
Och sen då efter nyår så tänkte jag så här, fan, jag orkar inte podda. Varför har jag den här podden? För att jag känner mig skör, och när man känner sig skör är det inte kul att tycka och tänka saker.
Nej, och jag är ju inte så snäll mot dig heller, så att jag förstår.
Och det här är bra, för då efter det då så var ju du med i P3 och så sa du att Lit City var helt okej. Vår tv-serie som vi har gjort, och då blev jag ledsen.
Just det, men jag förklarade ju också att jag var i karaktär på något sätt.
Men de fattade inte det. Och jag tyckte Peter borde ha sagt att det var bra. Jag
men så här, men så här.
Dissig och hård stil bara.
Men så här, P3 morgonpasset älskar när jag får komma dit och så, men de fattade ju ingenting. Eller så här, jag fick ju säga vad jag ville en timme och så gick jag därifrån. Inte
absolut,
och Nanna som är en god vän.
Av det du sa så sa du då att tv-serien var helt okej.
Ja, men det hade ju inte passat min... Du tycker att jag hade borde gått ut helt och hållet ur den här rollen som jag har varit i de sketcherna nu när det är publicerat och ute där.
Ja, för din psykiska hälsa så tänker jag att det är rimligt. Om du ska fortsätta jobba som skådis kan du inte fortsätta vara karaktär efter.
jo, men såg du inte när Joaquin Phoenix tog emot sin Golden Globe för Jokern? Så man fortsätter vara i det där. Det är svallvågor. Nej, men jag menar också att på ett privat plan i typ så chatten vi har innan vi ska spela in så är jag inte jättesnäll heller. Idag nu när jag var lite tidig och traskade runt på Sankt Eriksplan så skrev jag till exempel att jag skulle kunna spela in med en hund idag, så att det inte spelar någon roll om du var redo eller inte. Alltså jag har ju en ton mot dig när det kommer till podden och när det kommer till våra samarbeten som är rå.
Ja, precis. Och då har jag då känt så här, ska jag fortsätta podden? Nej, men jag ska nog ta en poddpaus 2020. Jag får se. Så tänkte jag ändå, nej men jag gör kanske poddar hela 2020 och sen slutar jag. Men då igår på Nyhetsguiden-galan så tänkte jag så här, men vad händer med en bra podd? Vad som händer med en bra podd. Säg en framgångsrik podd.
Alltså menar du vad som händer till slut med en bra podd? Alltså menar du bra eller framgångsrik? Eller, för jag tycker ju inte att de som poddarna som till exempel Dad Issues och så. Jag tycker inte att det är en så bra podd ens från början. Men vad händer med en bra podd? Det går in i någon typ av rutin som kanske är skadlig för att det skiner igenom kanske att folket som har podden börjar hata varandra och sitt liv.
Ja, men också att en bra podd, det som händer med den är typ att så här, den börjar synas mer. Typ kanske då någon på Nöjesguiden skriver om den. Någon på någonstans säger så här, det här är en bra podd.
Otroligt deprimerande.
Men ja, men det är det som händer. Och sen så såg jag bara så... Igår då var... gud vilken jävla ångest det där eventet var.
Ja, men jag satt ju hemma och var bitter att jag inte var bjuden. Men min fru sa så här, men Elis, jag hade hatat dig om du var där. Det är det mest tragiska eventet.
Men jag var ju faktiskt tvungen någonsin att gå för jobbet för vi var nominerade.
Nej, och jag hade jättegärna velat vara där. För att, hur mycket jag hade hatat att vara där så hade jag älskat att vara där. För att det är det närmaste man kommer så... Grammisgalan 95 typ, att så här, jag har visst att man är i ett rum där hälften är poserande idioter, men jag är också en poserande idiot.
Ja, men det sjuka med den här galan då, för när jag kom dit så tänkte jag så här, okej, men de ska dela ut priser. Det är en tidning som har sagt så här, vi tycker det här är bra, nu ska vi ge priset till er. Vi har två konferensierer, Julia och Julia från Perfect Day. De börjar med att ha ändå ett ganska välskrivet liksom, manus där de berättar och skojar och så. Men alla skämt är då på bekostnad av andra hela tiden. Man skojar så här högt om Fredrik Söderholms återfall när han sitter i publiken. Man skojar också om vilka som är ute 2019 och då är det så Jessica Almenäs med en stor bild som någon liksom PowerPoint och Julia står bara på scenen och så här ler och Jessica Almenäs och Julia Fränfors har ju någon slags beef.
Ja, men hela skämtet är ju att alltså det är underförstått att alla i rummet ska veta att Jessica Almenäs låg med Olle Palmlöf.
Absolut, men och sen efter det då så ska de ge priser till folk. Och när de som ger, när de säger så här, välkomna upp på scen, då sätter de typ på musik, väntar inte in prisdeltagarna, ger inte en kram, typ titta snett på dem. Så att de som kommer upp på scen, de typ, det är så här pinsamt för dem att vara uppe på scen för att det känns helt liksom, Julia och Julia är så dryga mot dem så att... man bara skäms av att stå där. Det är som att det är så här offentlig mobbing mycket mer än att typ så här, jag har fått ett pris. Och när Ami Bramme säg, de fick pris för bästa TV och film eller bästa film och TV som vi också var nominerade i. Då kommer de, precis innan hon ska komma upp och ta emot sitt pris, så är de så här, nu, jag vet inte om hon och Julia har någon beef, men då säger Julia så här, nu är det paus. Så drar de igång musik. Eller, och sen så bara, nej vänta, de som har vunnit film och tv ska komma upp nu. Och musiken är fortfarande igång. Alla är så här helt off, publiken pratar. Och så säger de så här, strip, vad heter det? Strip.
Ami och Fanna strippresa eller något sånt.
Ja, har vunnit. Och då kommer hon upp, typ ingen lyssnar på henne. Och hon ställer sig vid micken och bara, jag vet typ inte om det här är ett straff att få det här priset eller inte. Eller, vad, eller om det är ett hån. Men någonting som man kan säga är ju att typ antirasism och feminism är helt ute. Tack Julia. Och säger liksom väldigt tydligt inte Julia och Julia. Och sen går ner från scen. Och hela liksom stämningen den kvällen var bara så här, mobbing och typ så här, att folk var så jävla taskiga mot varandra.
Gud, alltså ni, du vet verkligen hur du ska strösa allt i mina sår. Jag blir, får ju ännu mer retroaktiv FOMO när du beskriver det så här. Men det är också väldigt, väldigt intressant. Gud, vilken bra bild det där blev av ja, men dels det som alla har pratat om när de har försökt knyta ihop säcken på 10-talet i alla andra poddar har ju varit just det här att, och Nöjesguiden är den perfekta symbolen för det, att, att identitetspolitik var väldigt inne i början av 10-talet och blev väldigt ute i slutet på 10-talet.
Mm.
Och nu är mobbing och att skamlöst hylla och prisa sina kompisar inne igen.
Nej, det är inte
okej, okay, men det är i alla fall det Nöjesguiden står för nu.
Ja, men det som är poppis är typ så här att alla, det känns som daddy issues också är så här. Alla känner sig så otrygga i den där liksom media. Jag känner inte riktigt att jag tillhör den, men i den där media, i ja, Nöjesguiden gänget och alla mår skitdåligt och typ är jättebekräftelsesökande för att man kan när som helst typ komma upp på en bild på någon jävla gala där någon säger så här, trist att du är så ute och att du tog ett eller liksom,
jag tyckte för sig det var lite sjukt. Kul det här jag såg på stories, deras skämt om In Memoriam, att det var så istället för att visa en bild på de som har dött var det så här, en bild på Quetzalablanco för att ingen pratar om henne i Stockholm längre, alltså så här,
jo, men
det är
rått,
det är mobbing, det är kul.
Nej, det är också så jävla depp. För att så, man måste kunna göra humor och typ intressanta saker utan att man ska totalt hänga ut någon annan på det där så här våldsamma sättet, tycker jag. Alltså det känns som att jag gick i åttan igen och att det var så här, vart är de populära, vilka ska de populära hissa och vilka ska de dissa och vilka får vara med i år och vilka får inte vara det. Alltså det var ändå sinnessjuk vibb. Och sen så avslutas allt med att Julia Lyskova, som jag tror i den här Daddy, jag bara lyssnat på den två gånger, ändå mår så här väldigt psykiskt dåligt, verkar som bara, ja hörni, och nu vidare till efterfesten. Man vet inte om man kommer in och man vet inte hur lång kör är. Psykakuten typ. Och man bara, det här är så jävla sjukt.
Ganska roligt.
Ja, de var jätteroliga, men det var också så här. Och då tänkte jag så här att jag kanske ska säga till dig idag att jag ska ha en poddpaus nu. För att jag bara, jag vill inte vara i.
Men du kan vara helt lugn med vår podd. För att jag menar, av oss två utan att säga så tycker jag att det är ändå du som har velat dra den här podden mot ett sånt håll. Du har snackat om att vi ska klippa ner det så att det ska vara lite tajtare. Vi ska prata mer om känslor och grejer, vi ska inte vara så interna. Om vi drar den här podden i den riktningen jag vill, så kommer vi fortsätta att vara en liten angelägenhet för så Totte Appelvik Lax och Greta Thurfjell, och vi kommer aldrig att ens vara i närheten av att liksom nå ut bredare än så, för vi måste fortsätta vara smala och konstiga och göra vår lilla grej.
Ja, men för jag tänkte annars då att det jag skulle föreslå är att så här, du och jag och Lisa kanske blir ses och är vänner. Men jag vet inte om du kommer vilja träffa oss och vara vän.
Jo, men jag skulle älska att träffa er och vara vän. Men problemet är också att du har skaffat den här härliga ljudtekniken. Så att om du tar en poddpaus skulle jag behöva vara i ditt kök varannan vecka och spela in med någon annan och använda den här.
Men du får låna den här med. Okay. Men för jag igår då när jag var på eventet, då var ju hon där den snygga yngre versionen som ersatte
av
mig.
Av dig? Ja. Myrna?
Ja, det är ju inte kanske versionen av mig, men hon har ändå varit här och haft brunt hår. Och hon skulle DJa på efterfesten, och så tänkte jag så här, fan, hon är, det är ju hon som ska sitta här, inte jag.
Ja, nej, jag förstår känslan, men jag tycker att poddens backbone och själ skulle förstöras lite om du försvann, Alicia. Men vi får tänka på det där.
Men du kan ju ta tjänstledigt.
Man kan ta tjänstledigt. När man har en fri podcast så här, så är allt okej. Och jag tänkte på det också, men på tal om Perfect Day Media på ena sidan, och så har vi då Fredrik Söderholm som har gått den här Kickstarter Patreon svängen, ska dra igång Gott snack radio.
Fan, han satt där med sin mamma igår och typ så här, kände som en energibomb att han typ skulle slå någon för att han kände så arg och provocerad.
Det hade varit kul om någon hade gått upp på scen och så varit arg och provocerad, men jag tror inte att det var någon som vågade det, eller hur? Det är också så roligt när du beskriver någon typ av hyperironisk ängslighet och mobbing. Samtidigt så ger man så ett textpris till Alex Schulman som har skrivit en bok som heter Bränn alla mina brev. Eller så här, det är ju så långt ifrån det här smala, ängsliga man kan komma. Det är ju som att ge priset till Björn Ranelid liksom. Så jag tycker att det är lite inkonsekvent. Alltså, ge mig en ängslig mobbing tidning i Stockholm. Jag skulle älska det, men då måste den vara det hela vägen. Mm. Man kan inte vara så superbred och älska så Alex Schulman och Sara Larsson ena dagen för att sen liksom stå och dra skämt om Quetzala Blanco typ andra dagen. Alltså, man får väl ta...
Nej, men ska jag då säga vad som jag gjorde i morse?
Jättegärna, säg det.
Jag var på gudstjänst.
Gucci. Alltså gudstjänst.
Eller högmässa eller vad det är. Söndags. Min kompis pappa är pastor. Och så då predikade han. Det här eventet var alltså lika långt som Stockholmspriset igår.
Gudstjänsten.
Ja.
Härligt.
Och så var han så. Jag tänker på Stockholmspriset så känner man så här. Om jag gör någonting som Julia Fränfors tycker är dåligt, då kommer jag få veta det. Och hon kommer vara väldigt tydlig med det i alla sina kanaler. Nu skulle jag aldrig göra det, men det var så här hotfull stämning tyckte jag. Alltså här, typ när hon har varit arg på Sara, vår kompis, som har skrivit en artikel, då typ lägger hon upp en selfie där hon säger så här: lycka till med boken, Sara. Och sen så vet man typ inte om hon ska döda henne eller någonting.
Det är härligt.
Och sen så i morse så kom man dit, så är det så en präst, 8 gummor, och så står han bara förlåtelse. Vilken grej, hörni. Och så känns det så här, ja, det här kanske är min resa 2020. Gud, sonen och den heliga anden.
Fint. Fint. Jag hoppas att det var Svenska kyrkan. För katolicismen är för...
Det var frikyrkan.
Det var frikyrkan. Vad skönt, vad skönt.
Men jag gick på många mässor under julen med Sigrid. För att,
vad ska en stackars gräsänka annars göra?
Ja, verkligen.
Nej, jag förstår.
Jag har fan inte gjort någonting.
Jag tänkte på... Ja, men det var en fin avslutning på sekvensen om Nöjesgården Stockholmspriset.
Min enda prata.
Det var jättebra. Nej, du kommer ha så många fler idag. Jag ska bolla över till dig extra mycket för att jag tycker så mycket. Jag tycker så synd om det. Jag höll på att säga jag tycker så mycket om det, men jag tycker så synd om det. Vi skämtade ju lite och så också, men jag jobbade på Nöjesguiden i 3 år som litteraturredaktör ändå. Och då, inte för att vara den som är den, men då hade jag så med jämna mellanrum intervjuer med Jenny Tunedal, Mara Li, Ida Linde, Athena Folksad, Johannes Anioro, Kristoffer Folkhammar. Alltså så här, det talar sitt tydliga språk att det fanns en ambitionsnivå att göra den litteratursidan till en en intellektuell litteratursida på något sätt.
Mm.
Och nu ska jag inte vara taskig för det är en tjej som är litteraturredaktör nu och hon gör säkert ett bra jobb, men att då sen på galan bli överkörd av Frasse som får in så Alex Schulman och
han gav ju litteraturpriset
ja,
också.
Jag vet. Och så någon kille som heter Julian som har gjort ett fanzine som så här, är bara rakt plagiat av Spermaharen från 2000-talet. Det gör mig lite ledsen i ögat och det kanske säger något om litteraturens status i Stockholm 2020 för att börja prata som Martin Lok. Sådär. Men vad var det jag skulle säga med det? Jo, men jag skrev en tweet som var så här, för när jag var litteraturredaktör, den titeln låter ju ganska fet att vara litteraturredaktör på en tidning. Men det betyder ju egentligen att jag fick skriva vad jag ville på en sida och fick inget betalt i princip. Men jag fick ju massa mejl från blivande aspirerande journalister som trodde att jag kunde ge dem jobb för att jag hade redaktör i min titel.
Mm.
Och då svarade jag alltid på de mejlen direkt. Jag kan tyvärr inte ge dig ett jobb, men kan du ge mig ett jobb? Skämt, men det gjorde jag inte. Men jag fick så mejl av så Leonidas Artekis som nu skriver på DN typ. Och så. Jag är bara så glad att jag inte gav dem jobb.
Ja, men tänk på Nöjesguiden. Att de skrev in där för att du kanske gjorde någonting som var liksom intressant. Nu är ju, alltså,
det hade varit
alla
Judas
priser, kyss. Bästa klubb gav dem till något som heter Lounges på Way Out West. Så man bara, det är typ en soffa på en festival.
Ja, alltså, det, jag trodde att det här var Stockholmspriset. Ja, men det fanns ju några självklara kandidater inom konst också.
Och konst, årets vem fick det priset?
Inget ont om Lina Thomsgard, men
nej, men just det.
Kvinnohistoriska är inte ett museum. Det är inte ett så här, det borde gått till årets konst borde gått till Mint eller till Coyote eller så här, någon som gör något för liksom utställningar, vernissager och liksom visar upp konst i Stockholm. Alltså absolut, kvinnohistoriska är ett bra initiativ, men vi låter det vara där. Vi blir för bittra. Och det här visar ju också hur svältfödd jag är på galor. För hur hemskt det här än låter, jag hade älskat att vara där. Men det var liksom under min värdighet att gå dit när jag inte fick en personlig inbjudan. Sen förstod jag att det var öppet. Jag hade bara kunnat gå dit, eller hur?
Ja.
Eller var det listan när du kom dit?
Ja, det var listan.
För jag fick ett så mess från en tjej som heter Bodil som har en podd som heter Tyska glosor. Och hon hängde där med Kjell Espmarks barnbarn som jag har berättat om tidigare i den här podden. De var så: kom, är du på Stockholmspriset? Vi vill hänga. Kjell Espmarks barnbarn vill hänga med dig. Och så kunde jag inte.
Jag var helt chockad av att folk gick dit.
Men vi är svältfödda på galor.
Det,
men det
här var inte en gala. Det var typ 400 personer. Och så var det någon kille som försökte sköta en MacBook som var det som skulle visas på scen. Men han typ kunde inte trycka på enter, så att allt kom fel. När typ priset för vad var det då? Klubben skulle delas ut, som Joel Ige delade ut, så sa han liksom vinnaren innan datan hade hunnit presentera de nominerade. Allt var bara katastrof.
Ja, jag förstår.
Efter festen behövde man swisha för att komma in på.
Ja, men ja, jag såg den lappen. Ironiskt grepp. Nej, men jag skulle kunna tänka mig att hosta Stockholmspriset nästa år. Vi skulle kunna göra det, kanske.
Då kommer jag vara så jävla snäll. Det kommer inte vara roligt överhuvudtaget. Jag kommer vara så här: hörni, vet ni, förlåt, så toppen. Fredrik, jag fan heja på dig. Så kommer jag vara.
Alice kommer ta in en präst som kommer vara
ja,
så.
Jag kan leda gala med dig om jag också får ha en präst med.
Ja, och så kanske jag skriker in lite skämt om Ola Julén. Så. Men det är fortfarande snällare än att adressera folk i rummet. Det är ju inte som att Ola Juliens mamma kommer vara nominerad, men det har framtiden i sin linda. Vi kanske ska gå vidare. Jag har också förberett några saker. Jag har också inte alltid i världen, för vet du vad jag ska göra om 45 minuter?
Säg.
Jag ska ha ett maraton.
Fest.
Jag ska ha fest nu söndag kväll. Du är inte bjuden. Nej, men jag ska ha ett maraton tillsammans med Ludvig Köhler med flera, där vi ska se alla avsnitt i Äkta Billgrens. Så det kan vi prata om i nästa
redan.
Podcast. De har släppts. Så om sociopaterna i den familjen kan vi prata om nästa gång. Min roligaste Ernst Billgren anekdot är när Olle Ljungström i en film om Olle Ljungström går på en Ernst Billgren vernissage och ser på en tavla med mycket rävar i. Och så går han fram till de kvinnor som står och kollar på den tavlan och så säger han så: men tycker du inte att det är lite för mycket rävar i den här tavlan? Det är kul för att Ernst Billgren målar väldigt mycket rävar. Ernst Billgren skulle kunna bli en sån furry, eller vad säger man?
Furby.
Nej, inte furby. Furry, vet du vad furry är? Det är en fetisch där man klär ut sig i olika räv- och djurkostymer. Och lite det som Anna Odell gör i filmen X och Y när hon ligger och knullar med skogen. Det som jag gjorde en parafras på i Surviving Swedish Winter.
Just det.
Fast då har hon ju på sig någon sån här vargdräkt.
Vad tycker du om den sketchserien?
Den är helt okej.
Nej!
Men X och Y däremot... otroligt, alltså på tal, för ni jobbade ju också lite dogmaaktigt som Lars von Trier gjorde. Då var det ju kul i X och Y, han Jens Albinus som är med i Idioterna, han är ju med där. Just. Och han är jättebra. Och Anna Odell får en chans att visa upp sin väldigt, väldigt, väldigt snygga kropp för sin ålder. Det är väl därför hon har skrivit in alla de här obegripliga
nakenscenerna. Jag tycker att den hade varit snygg även om hon typ var 13.
Eller ja, precis.
Ålder, ja, men, 18 kanske.
Ja, okej. Okay, men ju, det är väl ändå... det är väl ändå... det följer väl ändå någon sorts kurva att för varje år som går och den är lika snygg, desto mer imponerad blir man.
Ja.
Så länge det inte är plastikoperationer inblandade. Mm. Vad var jag på väg
jag
någonstans?
Jag säger en sak med Nöjesguiden faktiskt som var bra.
Alltså, jag blir så glad att du vill säga så mycket.
Det var att det var jättemycket snygga killar där. Och då undrar jag, har de blir inte lika utbrända av att jobba inom media, så de är så fortfarande så vältränade och snygga. Är det så?
Också unga, tror jag. För att ja, alla det. Som Frasse och Myrna hänger med är födda 94 eller efter. Ja, och okay, de är inte det. Förstörda än. Såg en bild där det stod 10 killar bakom ett DJ-bås och så. De gör ju ingenting, de tar ju inga risker heller eftersom de är antingen ironiska DJs eller jobbar lite så med blogghumor.
Eller typ på en bar och är någons pojkvän väl.
Det är inte som Myrna som ändå tar väldigt mycket risker med sin blogg och skriver självutlämnande och autofiktivt om psykisk ohälsa och så vidare. Det är ju tyvärr...
Har hon en blogg?
Hon har en blogg på Nöjesguiden som är väldigt bra. Alltså det är ju tyvärr de begåvade... tjejerna som kommer att bränna ut sig. Story of my life höll jag på att säga.
Jag tycker hon var snyggast i alla fall då.
Shout out till Myrna Lorentzon. Håller på att tjasta snyggast på Stockholmspriset enligt Alicia Hansen. Men härligt att det var mycket ögongodis där. Mm. Sånt är ju alltid trevligt. Men vad du, jag sa ett skämt förut där jag nämnde det jag sa smutsiga Mauro. Det är ju en
vem
parafras på mustiga Mauri.
Men de
han är inte
sa
smutsig.
Ju något om
jag vet Mauro. Inget om hans, jag vet inget om hans intimhygien och
vem
sådär.
Vem är Mauro?
Får jag segwaya in det här i min prata?
Ja, just det, som jag helt kapad av. Ja,
nej, nej. Okay. Det var jag som bjöd in det. Till det. Och du får bryta in när som helst.
Mm.
Men nu skulle jag vilja berätta en liten, liten saga från jullovet som jag var med om.
Mm.
Nya stället, eller nya och nya, men Frasses stammiställe. Vi har en nöjesguiden.
Är Frasse din idol?
Nej, men jag har koll på sånt här.
Mm,
så. Jag sysslar
mycket
med
stalker
tendenser.
Stalker och status, eller?
Ja, men jag tycker att det är intressant att kartlägga.
Ja.
På samma sätt som det är intressant att tänka på vilka som hängde på tranan 1998 så just är det intressant att se att restaurangen Volmars där vi, du och jag och våra vänner så satt för 10 år sedan nu är någon sorts vattenhål för Nöjesguiden, Mafia etc. etc. Jag var på Volmars på jullovet. Jag var där med Ludvig Köhler, nämnt tidigare, som är en författare. Jag var där med Babba Stilts, som är en DJ och en levnadskonstnär. God vän med Cornel Kovacs, som jag såg fick Stockholmspriset bästa musik. Det var ett pris som jag blev lite glad för ändå. Kanske enda rättvisa vinnaren. Jag vet inte. Skitsamma. fortfarande ett skämt att Greta Thunberg inte fick årets nöjesförbättrare. Kan jag tycka.
Tycker Turfjäll borde ha fått.
Ja, hon borde fått något. Verkligen. Vi älskar Greta Thunberg. Nej, men då var jag på Volmars med Ludvig Köhler, Baba Stilts. Och vi står och dricker öl.
Alltså får jag bara säga en sak. Att de är där kanske inte betyder att du ska liksom tänka så här, vi var ju på Volmars också. Jag tror att det säger mer om vad de på nöjesgraden får i lön.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Och att du var där som student, det kanske är, de får liksom ett studiebidrag, det är det. Och då måste, om man vill lika många, så måste man gå till typ Volmars.
Ja, alltså jag ser inte att Volmars är det nya Tranan eller PA Company. Nej. För att kändisarna, medieeliten på 90-talet hade ju pengar och en annan typ av finkulturell status. Det här är ju bara frilansfinansbarn. Men det är ju, men
det, det, här, det är den här Frasse, eller? Kan nej, du inte men, berätta vem det är?
Nej, 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 nej. Alltså Frasse...
Vem är det?
Han jobbar på Nöjesguiden.
Ja, men vem är, vad?
Nej, men det vet jag inte. Det, nej, okay. Det är så.
Varför ser du upp till honom?
Nej, jag ser inte alls upp till honom.
Jo,
nej,
då har du ju cool.
Nej, 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 nej. Okay. Tyvärr, helt nej, tvärtom. Okay. Så, no offense. Jag brukar skämta med honom. Han,
om eller med honom?
Om, okay. Om. Lite som... skitsamma. Han sitter där vid ett annat bord med mustiga Mauri, som jag inte vet vem det är.
Och jag varför är... vet du vad han heter då?
Det kommer jag till.
Okay.
Och jag är där med Ludvig Köhler och Baba Stilts. Bara det är en vad säger man, en oväntad kombination. Ludvig Köhler och Babba Stills har aldrig träffat varandra innan. Det första Ludvig Köhler säger till Babba Stills när han presenterar sig är: aha, är du arab? Och Babba blir jättearg. Och de, jag tänker, shit, det här kommer gå åt skogen, tycker jag. Det här är ett socialt självmord, för att citera en berömd podcast. Inte vår då, utan den här andra som heter Socialt självmord med två nakna killar som gör ballongdansen. Men då så tänker jag, okej, vi får se vad som händer. Då helt plötsligt vill Babba då, som jag respekterar väldigt mycket. Han är en otroligt begåvad musiker och DJ, och också väldigt beläst och nere med det amerikanska förlaget som Chris Kraus har med sin snubbe Semiotext. Babba Stiltz är Sveriges största expert på det förlaget. Han blir helt paralyserad för att han ser någon som ska gå fram och beställa. Det är en väldigt, väldigt stor rödhårig kille. Babba springer fram och ber den här rödhåriga killen om att få ta en bild med honom. Och i min värld är det en absurd scen, för i min värld så är det ju det omvända scenariot som borde vara det trovärdigt. Alltså, jag tycker att när jag är ute med Babba att folk borde vilja gå fram till honom och ta en bild med Babba.
Men är inte det också, jag tänker att ni, du och liksom kanske några vänner till oss tycker att Babba är så cool för att han var så jävla cool på gymnasiet. Men för de flesta som inte känner till så här stor musik så vet man kanske inte vem Babba är, eller?
Absolut, men jag förbehåller mig rätten att vara så pass elitistisk att jag tycker att så, ja, men det är ju alla andra som är dumma i huvudet, för att Babba är vår vackraste Our Legacy-modell och vår skickligaste musiker och mest intressanta export som så DJ-ar i Milano varannan helg. Men han går i alla fall fram då till den här rödhåriga killen. Han kommer tillbaka till mig och Ludvig, och då frågar jag, men gud, vem var det här? Och Babba är helt extas. Han är så, det där var mustiga Mauri. och då är jag så, ah shit, mustiga Mauri. Mina tankar går hit, en dit. Jag tänker, aha, är det någon DJ som är med i Studio Barnhus som bara har valt att ha ett litet buskisnamn, eller är det, vem kan det vara? Och jag bara, ja, men aha, och varför bad du om en bild med honom? Han bara, nej, han har en YouTube-kanal där han äter mat. Och då,
är det sant?
Då faller poletten ner. Då tänker jag, det är den mustiga Mauri som brukar hänga med Frasse. Och så ser jag, det är ett nöjesgård den bor där borta. Och så lägger jag ihop ett och ett, och så tänker jag, okej, vad intressant att det är en av Babbas stora idoler. Och sen ser jag en annan person inne på Volmars. Det är en ganska liten restaurang. Ludvig Köhler är där, Babba Stills är där, Mustiga Mauri är där, Frassi är där. I baren står Festa, Mysa, Mejla.
Vem är det?
Rickard Leppinen. 10-talets kanske absolut största geni. Han har ett Twitterkonto och en blogg. Han heter Festa, Mysa, Mejla. Svarta String har han hetat ibland.
Men det är också rätt smalt.
Det är väldigt, väldigt smalt. Det är därför jag ser det här som någon typ av konsumentupplysning. Men de som vet, de vet att finns det någon som kan skriva på ett sätt som både är hjärtskärande och roligt, så är det Rickard Leppinen. Otroligt bra person.
Och han får sitta på gräddhyllan med...
Nej, han sitter själv.
Jaha.
Alltså han är out there. En gång var jag på vernissage med honom på Stadsland Berliner.
Då stod... Du och han gick dit ihop. Nej, du såg honom där. Då är man inte med någon.
Nej, men jag stod och pratade med honom för att jag är gemensamt bekanta. Okay. Han stod och ställde sin drink så på en skulptur som kanske var värd så 500 000 och var helt obrydd. Senare såg jag honom på en pizzeria. Då står han mitt i ett kluster av kanske 20 pers som står och pratar, och han tar upp en tandborste och börjar borsta tänderna inne på så. Baltasar eller någonting. Otroligt intressant original som är väldigt, väldigt duktig poet. Han sitter där helt själv, liksom, har inget med oss att göra eller med Nöjesgardenborden att göra. Då tänkte jag bara, om man skulle ta det här populära uttrycket, om man släppte en bomb här inne nu på Volmars i december en lördagkväll 2019, då skulle en falang, eller ett gränssnitt av den mest intressanta manliga populärkulturella kanonen dö ut. Och då har jag inte ens räknat in mig själv, förstår du? Så, för jag kanske är den mest intressanta av alla de här. Jag är bara så falskt ödmjuk som På olika sätt har vi Ludvig Köhler som har skrivit Posten, någon typ av svensk altligt pionjär. Sen har vi Babba Stilts, jag har redan beskrivit honom. Vi har Rickard Leppinen, vi har på den andra sidan då Frasse och Mustiga Mauri. Okay. Tänk om alla de här hade dött. Så började min fantasi skena iväg, så tänkte jag, vem skulle få den största runan i DN Kultur? Och så förstod jag ju direkt att det skulle ju vara jag som skulle få det. Gick vidare sen med Babba. Babba, han är väldigt rolig.
Men hade du fått hade du blivit omnämnd på Stockholmspriset? Tror inte jag.
Om jag hade dött,
ja,
så tror jag att jag hade blivit det. För då hade de kört sitt in memoriam sketch segment och sen hade de
allvar.
Nej, och sen hade de bara efter det. Och nu har vi en väldigt kort riktig in memoriam, så hade det varit en bild i den slideshowen och det hade varit en bild på mig snabbt, där jag ser lite tjock ut för att de hade fortfarande velat håna mig lite grann så där. Nej, men Babba hade också, han är väldigt rolig. Han har en standup rutin som man brukar göra. Vi kanske ska spela in en podd med honom senare i vår, men vet du vad hans favoritskämt är?
Nej, säg. Lyssna han på den här podden?
Nej, men Andreas kommer säkert tipsa om det här avsnittet. Nej, men hans favoritskämt är vet du vilken Anna Boks favoritbok är?
Vilken? Eller nej?
En tjock bok. Det är hans favoritskämt. Och sen har han väldigt, väldigt bra imitation av Linda Pira. Vill du höra min imitation av Babbas imitation av Linda Pira?
Ja.
Den går så här. Linda Pira.
Var det slut då?
Hon säger sitt eget namn. Hon säger sitt eget namn och säger, och Linda Pira.
Ja.
Så den drog han mycket. Och Ludvig Köhler var väldigt svår att flirta till en början, men när kvällen var slut så älskade Ludvig Köhler Babba Stilts. Och det var väldigt viktigt för mig. Det var ju samma dag som den här Workish-appen hade lanserats också. Eftersom Linda Pira är neoliberalismens stora riddare. Nej, men precis som Silvana Imam så gillar ju Linda Pira Ayn Rand mycket. Så hon har ju lanserat en app för att underlätta eller för att försvåra för till exempel fackligt organiserade löner och så vidare. Gig-ekonomin inom svensk hiphop.
Vad innebär Workish? Att man typ,
ja, men det är lite som andra sådana appar där man lägger ut skitjobb på klickentreprenad.
Jaha, kan någon jävel komma hämta mina pantflaskor?
Precis,
är det hon har?
För så, 2 spänn.
Oh, fy fan.
Det är lite som Fodora eller Född Hora, för att citera Martina Montelius. Babba och jag spånade fram ett till skämt som jag måste dra också.
Yeah.
Har du sett Ocean's 11-filmerna?
Men snälla, det är mina favoritfilmer.
Tycker du om dem?
Ja.
Ja. Visst,
det är
de
för
bra?
Att det är så mycket snygga killar där. Ja,
ja, på tal om snygga killar.
Stockholmspriset
kan slänga sig i väggen. Du känner dig som Åseberg? Vad menar du, helt våt?
Du är så sur.
Nej, men föreställ dig Ocean's 11-filmerna. Man gör en ny. Och inte då
säg inte med tjejer nu, för det finns,
jag har sett den, jag gillar den också. För att jag älskar Kate Blanchett och Sandra Bullock. Rihanna gör en rolig roll som hacker.
Just det.
Så här super, inte super, men semi-rasistisk typecasting. Att hon sitter så med en så spliff och rastaflätor och ska vara så hacker. Det kanske inte alls är semi-rasistiskt. Det kanske är jag som är det.
Det är ändå ute nu enligt Ami, så det spelar ingen roll om jag är antirasism och rasism. Det är...
Just det, men hon var väl det var väl en känga mot Judas kyssen som var nöjesguidens Stockholmspris. Föreställ dig en ny Ocean's 11-film. Det är de här stiliga killarna, det är Brad Pitt, det är George Clooney. Fast den här gången ska de göra ett sexbrott.
Mm.
Alltså de ska inte råna en bank eller så, utan halva filmens uppbyggnad är att de planerar det perfekta sexbrottet. Det är ju ett ganska mörkt skämt. Alltså det går ju bara ut på att de här gentlemannatjuvarna...
Vad menar du med sexbrott?
Nej, men någon typ av trafficking eller gruppvåldtäkt eller något sånt.
Ja, de ska ge sig på en tjej, vad är det du menar?
Ja, precis. Alltså det är det som är...
Är det ett sexbrott?
Skämtet är ju... Alltså skämtet faller lite om man ska försöka förklara punchlinen, för då låter det för grovt. Alltså,
säg punchline.
Det är du sa.
Våldtar en tjej. alla.
Och komma undan med det. Att det är så som
det är
den,
väl jätteenkelt.
Den perfekta kuppen.
Det är väl bara om George Clooney går ut på gatan och vantar.
Ja, jag vet att det är jätteenkelt i praktiken. Men det är
också i teorin. Det är liksom båda.
Men det är därför det blir en sån komedi då, eventuellt. Det måste vara i rätt regissörs händer. Jag tänker att det här är något som Bong Joon-ho kan göra efter Parasit, kanske.
Just det.
Om man får liksom rätt manus och rätt pengar och rätt cast sådär. Att det är en väldigt fin lina. Det skulle kunna bli osmakligt, förstår du? Ja, vi släpper det där. Ocean's Eleven,
jo,
fast...
Jag undrar bara...
Alltså, som Jönssonligan, fast istället för att de ska råna en bank... Så ska de våldta en tjej. Nej, det här, nej,
jo,
det funkar
men jag,
inte alls.
Grejen att jag är med på det, men dramaturgiskt sett så är det,
det kan
ju
vara en kille.
När man tittar på Ocean's Eleven, ja. Så är man ju så här, när de först planerar de här brottet jättelänge, så jag tänker att det här kanske kan bli en kortfilm då. För att de behöver inte planera det så himla länge. De kan bara säga så här, grabbar, ska vi våldta en tjej?
Jo, fast hur...
Vi måste komma undan med det.
Humorn ligger ju i att de planerar det i så flera år.
Ja, men precis. Men då efteråt... Ja. Det som är härligt med Ocean's Eleven är att de efteråt också planerar hur de visar upp hur de gjorde fallet.
Just
och så kommer den här känslan av aha!
Crescendot är att i den här planen för att lyckas med det här sexbrottet så innefattar det att de har en liten asiatisk man som kommer upp ur en låda så, som är väldigt kort. Så,
men
smidig.
Säg då att man kan ju levla att det är fyra killar som vill göra det här brottet. En grej kan då vara alltså de våldtar en tjej. En grej kan då vara att de alla är incels och liksom kanske har svårt med erektion. Så att det kan vara problem. Hur ska
just
vi ha dem?
Och att offret kanske är så Kim Kardashian eller någon som är väldigt välbevakad som en kronjuvel eller något liknande.
Ja, eller
det här blir obehagligt att spekulera i, men det är ju fiktion.
Ja, ja. Men sen så mer kan det ju vara att den här tjejen har en jätte, att hennes pojkvän är jätteöverbeskyddande.
Som Kanye West då kanske,
ja,
är.
Mm. Så att då måste de liksom komma förbi honom och lura honom att de bara vill ha ett möte.
Många hinder på vägen. Men den är bara i brainstorming-stadiet. Men det var
kom
något...
till French Quarter sen så kan jag ta in.
Ja, men Babba kommer och pitchar in det. Han var sugen på att söka Konstfack med det projektet, men det kanske blir bättre om vi går direkt på de stora drakarna. Men det var en liten saga från mitt jullov. Jag kom att tänka på också det roligaste som annars hände 2019.
Jullovet.
På jullovet.
Mm.
Det var när författaren Taolin twittrade till Greta Thunberg att om du börjar äta lite mer grönsaker så kanske du blir botad från din autism. Det tyckte jag var personlig höjdpunkt på litteraturåret 2019.
Ska jag säga en personlig höjdpunkt på jullovet då?
Ja,
då
det
var ju mitt jullov kämpigt.
Just det, på ditt mörka missunnsamma jullov.
Mm. Det var ju att Mariah Careys Twitterkonto blev hackat.
Och just det, jag
Adam
läste
Sanders.
Det. Ja.
Adam Sandler förstår man inte. Det känns så konstigt att hacka hans konto, för det är väl ingen som bryr sig om Adam Sandler riktigt.
Nej, han har fått en liten ny våg i fina korridorerna med den här nya filmen Uncut Gems.
Aha,
okay. Men det är
vad...
inte så många som bryr sig om honom, det har du rätt
vet i. Du vad den personen som hackade Mariah Careys konto skrev?
Jag är väldigt, väldigt nyfiken på det.
Att Eminem har en liten snopp.
Det är ganska roligt. Det är roligt överlag att spekulera i folks liksom.
Och vet du vad, den personen som hackade
Adam Sandler. Var det Sveriges största humorist? Nej, men var det samma person som hackade? Var det Rihanna som gjorde alltså hennes
man
roll i Ocean's
inte.
8?
Man vet fortfarande inte.
Okej, men den personen kanske skrev då att Adam Sandler har en liten kuk. Inte.
Vi ska se här.
Det hade varit roligare att få in så, alltså skriva något helt så absurd skämt som ingen amerikan förstår, typ så Ernst Billgren has a small dick or something. Helene Billgren är en hoarder. Elsa Billgren borde inte få ha en ateljé på Konstnärsakademin, för det är någon typ av sjuk nepotism som är mycket värre än att Alex Schulman får ett meningslöst pris.
Han skrev en tweet till Barack Obama som var: "Orangutan monkey, you ruined my life when you messed with the food stamp rates. I hate you forever, retard."
Ganska roligt också. Roligare än alla de tweetsen som handlade om att det var sjukt att Barack Obama tyckte om serien Fleabag, eftersom i första avsnittet av Fleabag så onanerar huvudpersonen till ett tal av just Barack Obama. Såg du Golden Globe?
Nej, men du var uppe och höll på där, eller?
Jag är alltid uppe och ser de här galorna. Hade om så TV4 Play hade livestreamat Stockholmsprisets utdelning och den hade varit så 5 timmar. Kan man inte göra så nästa år, Nöjesgarden, att ni kör 5 timmars gala och innan är det 2 timmar så röda mattan, där egentligen bara går ut på att någon reporter så frågar vad, jag vet inte vilka som var där, ja, men vad Frasse har på sig. Och säger bara, ah, nej, men det är en skjorta. Någon frågar, ah, men Jakob Müller, vad har du på? Nej, men det har du hört talas om, A Day's March. Jag är sponsrad av dem. Jag har på mig en skjorta. Man bara, oh, shit, han har på sig en skjorta. Det hade jag, till och med det hade jag sett. Alltså, till och med det hade jag dygnat för att få uppleva i realtid. Det är så kul att uppleva saker i realtid. Så töntigt sen då, som vaknar dagen efter och tror att de ska kunna ha några heta takes.
Jag tycker att man borde lägga pengar på att du kan kanske få gå på alla galor som finns i ett år.
Det tycker jag också. Det tycker jag också. Ser mycket fram emot Guldbaggegalan som jag antar att du ska gå på. Mm. Många nominerade där. Mm. Jag unnar ju And Then We Danced alla priser i världen. Men jag undrar inte dig att du ska gå på Guldbaggegalan. Men däremot så kommer jag med en kritik nu mot de som har tagit fram de nominerade.
Mm.
För att visst, And Then We Danced, solklar, bra film. Aniara, ambitiöst projekt, bra film. Och sen har vi så bästa film, Sunes Best Man. Så. Det kanske är en jättebra film. Huvudrollsinnehavaren heter Elis.
Ska inte du gå och se den på bio då?
En broder från från Thomas von Brömsens moder. Men, nej, men det är ju ett skämt att filmen Säsong av Jon Skog inte är nominerad till exempel. Som är så en av de bästa svenska filmerna jag har sett i hela mitt liv. Mitt foto som är helt fantastiskt.
På nyår sa du att en annan film var den bästa du har sett i hela ditt liv.
Vilken var det?
Hasse och Tage.
Ja, nej, men Hasse och Tage, det.
Men det är ju coolt att tycka Säsong är den bästa. Det är klart, det vill man ju mer ha. Det är en offentlig åsikt kanske.
Ja, och det är lite att sparka på någon som ligger att tycka att Hasse och Tage var överskattade. Det är många som har gjort det. Nej, men Säsong borde ju naturligtvis ha varit nominerad i alla de kategorierna. Se den. Bra film om den, om att vara full eller vara så arbetskraftsinvandrare på den skånska landsbygden. Alla tagningar är filmade i The Golden Hour. Jag förväxlar med The Golden One, nazisten. Vi har några minuter kvar tycker jag. Jag hade några fler teman jag ville ta upp. Har du något mer du vill ta upp?
Ska du gå på den där nazistkomedin?
Jojo Rabbit.
Mm.
Absolut. Sarah Silverman älskar den. Och jag älskar Sarah Silverman. Och någon beskrev det som att så, som om Wes Anderson hade gjort en film om andra världskriget. Och så, you had me at Wes Anderson. Nej, men jag gillar ju quirky barn.
Mm.
Sen är jag också nyfiken på hur man lyckas göra den satiren där så hans fantasikompis är Adolf Hitler. Alltså jag är nyfiken på att se hur det projektet har
rots
i hamn och utvecklats och så vidare.
Ja.
Också, vad säger man, storkuks aura av regissören, för det är ju tydligen regissören som spelar Hitler.
Mm.
Så. Kul om han typecastade sig själv som Hitler till exempel. Nej, men jag tänkte, jag har tänkt på en grej.
Ja.
Nej, men vet du vem Bagir Kvik är?
Nej.
Nej, det är Sveriges nya läsambassadör.
Ja.
Som ska, vad säger man, ja, men jobba för att fler unga och personer överlag i Sverige ska läsa mer litteratur. En jätteviktig, bra titel. Han ska fokusera på romsk litteratur och har sin titel, sin tjänst till 2021.
Mm.
Men vet du vem som är, om vi lyfter blicken lite, vet du vem som är hela världens läsambassadör?
Vem?
Det är Kendall Jenner. Det är ändå lite oväntat, kanske.
Edgy.
Ja, nej, men hon...
Vad är det för subversiv tanke du har?
Nej, men den är inte så subversiv egentligen. Men det har varit en grej de senaste veckorna och månaderna.
Ja.
Att hon har fotograferats mycket av paparazzi-fotografer när hon ligger på olika lyxjater i sin bikini och läser. Och då har det varit ganska intressant att se vad det är hon läser.
Ja.
Vad hade du gissat på att hon läser så? Tove Ditlevsen, Naturen av Caroline Ringskog, Fräda Norlin.
Ja,
de är inte översatta till engelska. Så det var ju,
nej,
bara...
det hade ju varit kul om hon läste... Det är lite tippat att hon skulle typ kunna läsa I Love Dick, om du tycker att det är kul. Men det hade varit roligt om hon typ läste Knausgård, tänker jag.
Just det. Ja, men båda de är kvalificerade gissningar och båda de hade jag ju gillat såklart.
Men du hade gillat I Love Dick mer, eller?
Ja, men det är, nej, lite för, det är lite för mycket ordvits.
Caroline hade du gillat,
ja,
mest.
Och nu kommer du in på, nu är du ganska nära och toucha, för att hon läser så... en författare som heter Darcy Wilder som har skrivit en bok som heter Literary Show Me a Healthy Person. Som är,
den fick jag i present av dig,
ja,
för 2 år sedan.
Otrolig bok, också en modern altligt klassiker. Så här fragmentarisk historia utgiven på Tyrant Books. Väldigt smal bok, bara översatt till norska av det norska förlaget AFV Press. Sen läser hon också en bok som heter Tonight I'm Someone Else av Chelsea Hodgson, som också är en jättefin essäbok av en person som också figurerat i utkanten av den döende altligt scenen.
Får man läsa och låna den av dig? Eller?
Det får man göra efter att vi har spelat in idag. Fick den i födelsedagspresent av Henry Song. En essä handlar om när hon är ung och hennes vänner, de har en lek där de hänger en kniv i köksfläkten, eller en sån här roterande takfläkt, så hänger de en kniv i ett snöre och så sätter de sig i soffan och så väntar de bara på att kniven ska lossna och se om den ska träffa någon av dem i bröstet. Så en jättefin essä. Det ligger alltså Kendall Jenner och läser. Och nu märker jag på mig själv och var den här historien är på väg. Att jag nästan skulle kunna landa i någon typ av sexism. Eller så här, att mina förväntningar då skulle vara låga på vad Kendall Jenner gillar för litteratur. Bara,
men
för
inte
att hon,
det är lite klass mer än sexism?
Jo, det är med. Men att jag då tänker att ja, men hon är en jättestor influencer som... är född väldigt, väldigt, väldigt rik och att jag skulle ha fördomar om att hon bara är intresserad av så ytliga saker. Även om jag tycker att ytlighet, alltså de här böckerna är också ytliga på det bästa utav sätt. Men det är inte där jag vill hamna på något sätt. Utan jag är bara glad att hon läser just de här böckerna.
Mm.
För att det är en typ av
men
litteratur
är så...
som är väldigt, väldigt förtjänar att bli uppmärksammad av en av världens rikaste människor.
Alltså jag absolut rikaste, men så mycket, jag tänker att det är en klassgrej att när det kommer, hon har väl inte så mycket kulturellt kapital.
Nej, inte så mycket fin kulturellt kapital.
Nej.
Och det är ju helt okej att inte ha det. Så,
de har snällt av det att säga det.
Ja, jag vet. Min största idol är ju Paris Hilton.
Det är ju ironiskt snälla.
Absolut inte.
Jo. Men du, får jag säga en annan grej som jag undrar?
Nej, men det jag skulle komma fram till. Men ja. Sen så pratade jag och vädrade de här farhågorna med min vän Henry när vi satt och jag levererade vithetens hegonomi här innan på Ritorno. Då blev jag så besviken igen, för att då sa jag, men Kendall Jenner väljer väl säkert de här böckerna själv. Hon är säkert varit jätteintresserad av den här typen av smal litteratur väldigt länge. Då sa han så, nej, men jag läste att det är att det är hennes agent som väljer ut vad hon ska läsa och att det är väldigt, väldigt strategiskt vad hon får för bok i handen när hon ligger och vet att hon kommer vara exponerad för paparazzi-fotografer. Så då föll jag lite tillbaka i min första då eventuellt fördomsfulla tanke att det här är bara ett sätt att bygga hennes varumärke. Men vad gör det när det är så bra litteratur? Nu.
Okej, får jag säga då?
Sveriges skandalgenare i Linda Skugge, men det är bara för att hon läser mig, Anna Axfors och Ludvig Kalle.
Verket går under namnet Undersökningen och beskrivs som en interaktiv filmupplevelse som kommer att visas på en specialbyggd gynekologmottagning. I verket utforskar Odell tillsammans med makthavande män som Jan Guillou, Thomas Boström, Börje Salming och Robert Aschberg gynekologstolen som en metafor för sårbarhet. Kan vi...
Va? Jag älskar Jan Odell, men jag blev väldigt, väldigt besviken. Kanske inte så mycket på själva idén som jag blev på vilka hon hade castat. Alltså en viss typ av maskulin... kulturman som jag tycker är helt och hållet genomtröskad. Det hade varit intressant på riktigt om Anna Odell hade satt mig, Babba Stills, Ludvig Köhler, Rickard Leppänen, Frasse och Smutsiga Mauri i gynekologstolen. Det är en film som jag hade velat betala dyra biljetter för att se.
Ja, eller typ om hon, det hade varit... Det
hade varit jättekul. Nej, hade inte det här varit roligt, Alicia? Bear with me.
Om jag?
Ja, att hon satte lite olika kvinnor i gynekologstolen.
Nakna.
Ja, men så här, det här, ja, du har varit hos gynekologen senast. Ja, 2 veckor sedan. Okej, ja, men nu är du här igen. Berätta om din barndom.
Fy fan, så, jag tyckte det var lite tråkigt i en projekt.
Ja, men som tur är det väl inte riktigt en långfilm utan mer ett konstprojekt för Göteborgs filmfestival 2020. Men det är inte superintressant, det är inte superspänstigt. Anna Odell, vi förlåter dig. Kom gärna tillbaka inom en snar framtid. Vet du vilka hon borde satt i gynekologstolen?
Nej, det är faktiskt kul att prata om.
Det är jätteroligt.
Sin mamma.
Vi kunde haft... Konstigt. Ett helt avsnitt om det, bara så riffat på olika namn.
Jag kan tänka mig att podda en gång till om du sitter i en gynekologstol hela podden.
Vi löser det till nästa gång, kommer jag sitta i en gynekologstol hela podden. Det kanske kommer att påverka vårt ljud lite grann. Men det
och
gör
din sårbarhet.
Speciellt min sårbarhet. Jag kommer vara så sårbar och så hudlös. Nej, men hon borde ju sätta hela den danska författarskolan i gynekologskolan. Mm. Gynekologskolan. Mm. Vi byter namn till författarskolan byter namn till gynekolog.
Den finns nog redan.
Skolan. Är gynekologskolan lika svår att komma in på som det är att komma in på författarskolan i Köpenhamn? Är ju en följdfråga. Nej, men det var ett reportage i DN igår. Läste du det? Förlåt Alba Mogensen som skrev reportaget. Men alltså, så, om man ska skriva ett långt reportage om att det är svårt att komma in på författarskolan för att så... Jaja, Hassan har gått där. Alltså, åk till Biskops Arn och gör ett reportage om det och skriv om mörkret. Om du ska skriva om författarskolan, skriv om att deras rektor för så 5-6 år sedan, Pablo Jambias, utsatte elever för liksom hade massa sexuella relationer med elever. Alltså, skriv om det göttiga mörkret. Skriv inte så att de har lite föreläsningar om postkolonialism och ekofeminism och nu ska de ta tåget till Belgrad för att inte göra något klimatavtryck. Så är man bara så typiskt danskt att tro att så att det är radikalt. Så i Köpenhamn är det väldigt radikalt tydligen 2020 att vara författare, har rakat huvud och ta tåget till Belgrad fast på klassresa.
Fast det är väl vad de säger till så svensk press. De skiter... Alltså jag tror
du tror radikalt. Att de anpassade
det,
sig.
Hon i intervjun tyckte att det var radikalt och därför nämnde hon det.
Kanske. Eller? Men annars tänker jag så Nobels fredspris 2020 går till författarskolan för att de tar tåget till Belgrad och så kanske... de får pris för årets text på Stockholmspriset 2020 för att det är ironiskt att ge det till danska 25-åringar. Det var någon norsk poet som gick där som sa så: jag tycker svenska ord är så vackra, ordet fjäril. tycker jag är vackert. Vilket det är väl ganska vackert. Fråga Michelle Cartarescu. Men nu har vi väl tröskat igenom det mesta.
Ja,
det här var väldigt trevligt.
Jag sa någonting till som jag till och med faktiskt ville nämna. Jag ska se här.
Vill du prata lite om filmen Parasit? Det behöver vi inte göra, men den är bra. Jag nämnde Bong Joon-ho förut. Vi skiter
men
i det.
Men däremot intervjun, en sak som jag tyckte var kul, fast det har de nog pratat om säkert någonstans, men den här intervjun om med Ernst Billgren och Elsa,
ja,
och
DN söndag intervjun.
Ja, hur får jag fråga en sak, är Elsa singel?
Nej, hon är väl gift med Pontus de Wolf.
Ja,
vargen
var där igår.
Även kallad.
Han var där igår men inte med Elsa. Hon kanske.
Oops.
Men alltså vad sjukt att vara ett sånt barn som känner så här, snälla mina föräldrar, kan ni vara med mig? Och de bara nej, vi kommer inte träffa dig. Sen så, men om vi gör en reality serie då kanske ni vill vara med, för då får ni också medieuppmärksamhet. De bara OK.
Sjukt faktiskt. Och väldigt, väldigt tragiskt och mörkt eventuellt.
Tror du Ernst och vad heter frugan? Jag har glömt.
Helene Billgren.
Tror du Ernst och Helene?
De är ju inte gifta heller längre.
Nej, men du visste ju vad jag menar. Mm. Tror du de är glada eller besvikna på Elsa och hennes bloggkarriär?
Jag tror att Ernst är besviken och att Helene inte bryr sig. Ja, lite mörkt också, som att det inte räckte med att växa upp med en pappa som har Sveriges objektivt sett mest irriterande röst och minsta kuk, vilket vi kunde läsa på Adam Sanders Twitterkonto. Så också det här, alltså det jag reagerade, jag läste hela den där intervjun, jag reagerade mest på att de skulle ha varsitt objekt. När de fotades, något objekt som
just
betydde
det,
mycket.
Vad hade de då?
Nej, men Ernst Billgren hade typ inget objekt, men han ville bara få in att Olle Ljungström brukade fira jul med dem. Och då tänker jag att det är en evig tävling i Stockholms livet att tävla i vem som kände Olle Ljungström mest. Mm. Och det tyckte jag kändes lite osmakligt. Cyril Hellman har ju anklagat Martin Lok i den debatten liksom. Det finns mycket, det var det jag hajade till över. Annars, nej, men jag ska ju se nu, det är därför jag måste springa iväg, jag ska köpa lite spenat, träffa Ludvig Köhler.
Är det bara ni två?
Vi ska vara hemma hos Andreas och se på det.
Du, Andreas
och Ludvig Köhler. Och jag ska köpa lite babyspenat, lite rucola.
Gud, jag är jätteglad att jag fick följa.
Du är kanske välkommen nästa gång. Men det, hittade du något mer? Eller ska vi wrap it up this time?
Nej, vi kan...
Året börjar med en podcast. Precis som förra året började med en podcast. Tipsar om Johan Espersons debutroman Kungsbacka Ultras. Och så ses vi snart. Har du något du vill rekommendera?
Nej.
Säker?
Jo, vad vill jag rekommendera? Att inte någonsin gå på det där jävla Stockholmspriset även om man är bjuden.
Och med de orden säger vi tack och hej då. Puss,
puss
och
puss.
Kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.